Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Podplay.
I allting finns det ett faktor X, ett dunkelt hjärta, någonting som dallrar och bultar då. Och det där kan du tänka fram.
Monica Fagerholm debuterade 1987 med novellsamlingen Cham. Sen dess har hon skrivit ett antal romaner, bland andra Underbara kvinnor vid vatten från 94, Augustprisvinnaren Den amerikanska flickan från 2005 och Vem dödade Bambi från 2019, vilken belönades med Nordiska rådets litteraturpris. Ja, hon har fått en rad priser genom åren, till exempel Svenska akademins nordiska pris. Hoppsan, bra jobbat. Monica har också länge arbetat som skrivlärare. Hej Monica.
Hej.
Hur står det till?
Jättebra. Hur står det till med dig?
Bara bra, tack. Jag har varit väldigt sugen på att göra den här inspelningen. Vi har ju träffats för några år sedan. Då jag gick din skrivarskola. Fast jag är ju en så kallad dropout.
Du droppar av, ja. Just före slutseminariet. Ja. Jag försökte övertala dig om att du skulle komma och läsa manus. Men inte ens det, min vän. Men det är roligt att ses.
Ja, jättefint att ses. Jag tänker att det som kännetecknar det fagerholmska berättandet är att många olika röster och perspektiv skrivs fram med humor och detaljrikedom. Det finns en lekfullhet i såväl språk som dramaturgi, och prosan är intensiv och liksom elektrisk. Vi färdas till lyxiga alpstugor, ner i tomma bassänger, in i nedlagda djuraffärer och genom villastäder som är perfekta på ytan men där något annat liksom gömmer sig bakom gardinerna. I ett fagerholmskt karaktärsgalleri förekommer ofta personer i olika åldrar, barn, tonåringar, vuxna, som kämpar med sitt mörker och som på olika sätt vill bli sedda. Monica, var befinner du dig i ditt skrivande just nu?
Du menar så där i det stora hela?
Mm.
Alltså jag brukar, egentligen så tänkte jag hela när jag började skriva, när jag hållit på att skriva, jag är 63 år gammal, det måste jag säga för att det hör ihop med det här, så tänkte jag att jag inte ska tänka sådär, det vill säga att jag tänker mer att det, jag gör liksom inte en karriär utan jag gör någon slags livsresa. Det var också jätteviktigt när jag började skriva romaner, alltså jag började, precis som du sa, att jag började genom att skriva kortprosa noveller. Jag gick på Biskopsarnö här, 86. Och där skrev jag min första bok som kom. Så var just 87. Va? Och de var väldigt experimentella. Det var, jag är ju också litteraturvetare någonstans. Men sen så nollade jag allt när jag började skriva romaner.
Mm.
Och då tänkte jag att nu orkar jag att det måste vara roligt. Och det måste vara en upptäcktsfärd. Det måste vara... Det som jag tänkte nu då är det att jag... Vad jag håller på med nu. För då tänkte jag att jag bara, det är en livsresa. Det kommer böcker och på något sätt också låta bli att tänka på att vara... Alltså det är klart att det är viktigt att kunna ge ut böcker, få ge ut böcker. Men det är inte det där producerande ändå som det handlar om.
Mm.
Utan det är liksom något sånt att man vill förändras med vad man gör hela vägen. Och det tycker jag väl har skett när jag börjar sen på något sätt... kring 60-årsåldern och titta tillbaka av olika anledningar nu. Men då tänkte jag ändå att det som jag håller på med nu är en tredelad serie som ska första delen ska komma ut nästa år.
Oj. Nej, men, oj, spännande.
Oj.
Jag har suttit och researchat det nu de här senaste dagarna och jag tänker ofta så dyker sånt här upp. Liksom, aha, det kommer snart en bok. Men gud vad kul, jag blir jätteglad.
Ja, jag vet inte. Alltså, och den handlar... Alltså det handlar inte om mig själv, men den har någonting att göra med det här liksom skrivandet eller skapandet på ett annat sätt än mina tidigare böcker. För jag tänkte att jag har fyllt 60 år och jag skulle vilja göra någonting som jag inte har klarat av att göra tidigare i livet.
Och vad är det?
Alltså skriva om en människa som blir författare och sen hela författarskapet upp till... till slutet, eller du vet, när man är 60-70 och sånt som man är. Alltså det handlar inte om mig själv, men jag tänker ju liksom saker som, och det här hade jättebarnsliga utgångspunkter, men jag tycker om barnsliga utgångspunkter för att sen kommer allt det allvarliga med. Det handlar jättemycket om politik och rörelse och sådana grejer, men jag blev liksom nyfiken på att tänk om man skulle skriva utdrag ur böcker och romaner som man inte har skrivit. Liksom.
Mm.
Och det här tycker jag är jätteroligt. Så
det blir som berättar roman i romanen?
Ja, det finns utdrag, olika texter som kommer till i olika liksom, livskedjor och sådär.
Men det ska fortfarande läsas som en roman?
Det är en roman, absolut. Det handlar inte, det handlar inte om mig själv. Nej, det är tre delar för att det är tre olika tider helt enkelt. Och då har jag den första som jag håller på med nu. Så, alltså det handlar ju jättemycket om kvinnligt skapande förutsättningar. Men det handlar om 70-80-talet som är ungefär den tiden när jag börjar. Jag börjar lite senare. Men liksom lite om förutsättningar för särskilt kvinnligt skapande. Vad som har hänt under de här åren som har gått. För det har hänt väldigt många saker. Nej, det här, så det här är roa mig med. Men det här är ju någonting som jag inte, som på något sätt, alltså, vi tänker på att det går ändå liksom lite emot det här. Det som jag har tänkt att jag vill inte liksom binda upp mig till ett författarskap eller något sånt. Att jag vill göra as I go.
Förändras och, med det du gör.
Ja, just det. Men, så att det här innebär ju liksom mer en förbindelse tills vidare. Det hade varit ganska roligt. Så den första boken kommer att komma ut, det vet jag. Den andra kommer också. Det står sannolikhet, för jag skrev på dem, eller jag har skrivit på ganska länge, jag har skrivit på dem separat. Den tredje vet jag sen inte. Det kan hända att jag inte lever då längre. Så det där. Men okej.
Vi får
så.
Se. Ja, det var roligt se. För att när jag cyklade hit nu över Västerbron så tänkte jag, fasen, Monica, hennes karaktärer har så roliga yrken. Det är ofta arkitekter. Nu har jag precis läst Vem dödade Bambi? Och där finns det en bloggare, vilket jag tycker är väldigt kul förstås eftersom jag bloggar. Hon heter Emmy Strandén. Och hennes blogg heter Emmy mitt i livet. Och det är väldigt, väldigt roligt för att hon ljuger jättemycket. Alltså hon berättar om sitt vackra, fina liv, men samtidigt så blir hon bedragen av sin man. Och så tänkte jag på Gusten Grippe, som är en annan, som är typ huvudkaraktären kan man säga. Det är liksom den som hörs mest i den här boken. Han är mäklaren från helvetet. Och det är också så roligt att du liksom valt en bloggare, en mäklare. Och ja, som sagt, det förekommer också arkitekter. Det förekommer många olika typer av yrken i dina texter. Men jag cyklade och så tänkte jag, det är inte så ofta de är författare.
Nej.
Och nu säger du att du håller på och skriver om...
Det har faktiskt också varit regeln för mig. Jag vill inte skriva om folk som skriver för att de är ofta ganska... Nej, men jag tycker inte om att läsa sådana böcker själv. Men jag tänkte att om man tar det som ett ämne... Jag menar, det händer andra saker och det är andra människor i de här böckerna också. Det var nämligen så att en av mina favoritböcker är ju Doris Lessings Den femte sanningen. Och den handlar ju om en författare som hamnar i en kris. Alltså hon kan absolut inte skriva på grund av att allt vad hon tycker, liksom hela hennes livsåskådning och världsåskådning faller ihop. Det handlar om politik. Början av 60-talet, hon var, det här är också delvis självbiografiskt, hon var kommunist och så plötsligt bara tappar hon tron. Och i mindre grad så händer lite samma saker med min person. Och sen också på något sätt det här att man... Det här är en människa som bara halkar in i skrivande. Alltså det är inte någonsin hänt att hon lever i en miljö där alla plötsligt berättar för henne att hon sitter och skriver. Hon äcklas över den miljön, samtidigt skriver hon en bok. Och så, men jag tycker det här är intressant. Va, liksom.
Ja, det ska bli väldigt spännande att dyka in
men,
det här.
Så att nu ska jag inte hålla på att berätta det, den är inte färdig. Då.
men då får vi jämföra sen.
Nej, men vi ska först göra den färdig.
Ja. Du har ju de senaste åren undervisat i skrivande.
Ja.
Och det finns ju liksom ett namn på din skrivarskola som, jag vet inte om det är du som har valt det, men folk pratar om den som Monica Fagerholms hemliga skrivarskola.
Det var någon som kallade det så, men sen så tyckte jag att det var cool. Så, ja. Så jag har också börjat använda det faktiskt.
Ja, men på det. Ett sätt är det ju lite hemligt, för att jag fick nys om den för att Tove Folkesson var min texthandledare. Ja. Och så sa hon att hon hade gått den.
Ja.
Och så sa hon, men, och så frågade jag, okej, men gud vad spännande, jag gillar ju verkligen Monica Fagerholms böcker. Och hon berättade lite om din metod. Och sen så sa hon, ja, du får skriva till, du får lägga till Monica som vän på Facebook och så får du skriva ett meddelande. Och det tyckte jag var så lustigt bara, för att man är så van att det ska finnas någon så här anmälningsformulär någonstans. Men det var så mysigt att
nej, men det är
slide in i ditt DM.
Det är fortfarande så. Mm. Det finns inga hemsidor. Det Nej. Finns ingen reklam. Men det är liksom så här word of mouth. Så att det är ganska mycket vänner med på Facebook och skriv på Messenger. Och det är ju lite roligt, tycker jag. Men det handlar liksom på allvar om det. Att jag har ju ganska många kurser nu. Den har ju blivit väldigt, väldigt populär.
Mm.
Jag började 20, när jag började den här egna verksamheten. Jag har jobbat som undervisat på olika sätt. Egentligen ända sedan jag gick på Biskopsarna 86 märkte att det här passar mig. Jag tycker om att reflektera över text på ett konkret sätt. Och jag tyckte att det var en enorm befrielse jämfört med litteraturvetenskapen, litteraturteorin. Att man, för jag tyckte att jag lärde mig läsa på Biskopsarna.
Mm.
Det vill säga ord för ord, mening för mening. Och det där innebar massor för det egna. Liksom när man börjar. Man fick ett språk för att reflektera över de här sakerna. Och jag vet att det passar inte alla, men mig passar det jättebra. Och jag började längta efter de där samtalen. Och så har jag då undervisat. Men den här egna startade jag upp då, vad skulle det vara, 2011, 2012. Så egentligen för att jag hade mer och mer fått lust på egna metoder. Liksom egna sätt att göra saker och ting. Och det är egentligen inte emot andras sätt, utan jag tror att om man som författare eller skapande konstnär på något sätt ska jobba med andra, så måste du utgå från person. Det finns inga läroböcker, det finns ingenting du kan lära ut.
Nej.
Sådär. Och därför måste personligheten få jättemycket spelrum, den du är. Och det där gick inte alltid ihop med, för att undervisa på olika folkhögskolor och så här, mest med administration och sådana här regler, hur det skulle vara. 2011 så började jag med de är ju ettåriga av mina manuskurser, och då gör man ett sånt här råmanus under året, som du nästan gjorde, din lille buse. Men vad ska vi säga, men okej, det gör man, och sen har vi slutseminar. Men det har blivit väldigt, väldigt populärt, så jag har nu två, då hade jag en svensk kurs i året, så nu har jag två svenska plus en finsk. Jag tycker ju att jag gör ju det här ganska mycket av eget intresse. Man måste vara nyfiken.
Du verkar väldigt nyfiken.
Ja. Men det där påverkar ju mitt eget också.
Ja, det måste ju äta av din skrivtid,
Nej,
tänker jag.
Utan det att, jo, alltså, man måste ju ha en dagsplanering. Men jag tycker tvärtom att det när mitt skrivande.
Underbart.
Men man kan ju inte göra det här på samma gång. Utan jag har mina morgnar. Jag är ju en sån här morgonmänniska. Så jag går upp 5 eller något sånt. Mm. Och så försöker jag hålla nu för tiden förmiddagarna. För det egna. Och sen resten av dagarna kommer jag göra annat.
Och när simmar du i din swimmingpool?
Ja.
När
men
gör du det?
Men det börjar vi med. Vi har inte, den är ännu på vinter. Alltså vi har den ännu i vinter för var. Men nu ska vi just öppna den i maj.
Underbart.
Härligt, alldeles roligt. Det har också förändrat livet faktiskt. Swimmingpool. Ska jag veta hur underbart det var med att ha swimmingpool, skulle jag ha tagit ett banklån mycket tidigare.
Var det någonting som du liksom investerade i efter du hade fått prispengar?
Ja, jag fick ett stort pris i Svensk Finland som var mycket, mycket pengar. Och så fick jag Selma Lagerlöfs litteraturpris i Sverige.
Otroligt.
Ja, men jag fick allt poäng. Alltså, det här var jätteroligt. För att jag, först var det pool en dag, så tänkte jag att jag har hela mitt liv velat ha en pool. Jag har aldrig haft pengar. Mm. Och nu sätter jag de där pengarna från det där. Det holländska priset. Som är det största finlandssvenska litteraturpriset. Mm. Och det där. Okej, och så satte jag pengarna på det. Och sen så byggde vi en terrass och så fick jag Selma Lagerlöfs pris och betala terrassen. Och så fick jag Nordiska rådets pris. Och då blev det liksom den där kupan som vi har på. Det är onekligen. Så jag ångrar inte. Alltså, men jag tror att jag borde ha gjort det annars också.
Ja, jag förstår.
Ja.
Och det är ju mycket simning i dina böcker också.
Ja, av någon anledning. Ja.
Ja, i den här Vem dödade Bambi så är ju berättelsen rör sig kring en hemsk gruppvåldtäkt som har skett. Ja. På en tjej som är simmare, till exempel.
Ja.
Och är det i den amerikanska flickan där de leker i en
simbassäng.
Och är det där det är en sjöjungfru också?
Nej,
eller
det är
underbara
kvinnor
i vatten.
Ja.
Så det finns ju någonting. Men har du simmat själv som yngre också? Som barn och tonåring?
Ja,
och sådär?
Det har jag gjort. Mm. Men jag har ju inte varit en tävlingssimmare. Men jag har nog en gång skulle, var det meningen att det skulle bli något sånt. Men nej, men alltså det. Jag segla också. Och det är någonting som jag är livrädd för.
Mm.
Alltså det har alltid varit livrädd för. Sen så ganska lång tid nu. När jag var 30 år kunde jag säga till min dåvarande man, vi hade en liten sån hajsegelbåt som är väldigt nära vattenytan. Mm. Och när vi var ute liksom på somrarna, ett par somrar i rad. Och sen, vad ska jag göra? Liksom, att jag hatar det här. Och först då kunde jag säga det åt honom. Vet du vad? Att jag har varit livrädd för att segla hela mitt liv. Nu slutar jag.
Gud vad skönt.
Och sen dess har jag alltså inte satt mig i en segelbåt. Och det kommer jag knappast att göra. Men alltså det här kommer inte göra någonting. Jag är bara rädd. Jag är bara rädd. Ja. Alltså. Ja. Livrädd. Det där med vatten är lite konstigt. För att eller inte det väl konstigt. Det är ganska många som är upphängda på vatten. Men det kommer från många olika håll. Jag kan liksom inte säga en exakt. Alltså till exempel den här. Jag är jättedålig på att komma ihåg namnen på mina personer i mina böcker.
Det är ganska många namn ska säga.
Det var första gången att prata om Bambi. Alltså just när man är färdig med bok så. Jag tror att du också. För att, liksom, att man vet inte vad man har gjort.
Nej.
Och det är just då man ska gå ut och prata om det. Om man är som ett stort fråga. Men vad ska jag säga om det här då? Liksom?
Man vill att
någon
annan ska berätta för en vad man
ja,
har gjort.
Och så ska jag börja berätta. Ja, så har vi de här två kvinnliga huvudpersonerna. Som heter... Så total blackout. Alltså.
Saga, Lillo och Emmy.
Ja, Saga, Lillo. Men det har hänt flera gånger med dem. Ja. Men okej, men hon som är offre i gruppvåldtäkten, så det var egentligen för att hon... Jag älskar en författarinna som heter Lydia Juknavich, som är amerikanska, som har skrivit en fantastisk bok som heter Water... Memories of Water, tror jag. Mm. Men den, alltså vad den handlar om att hon har skrivit sin självbiografi på det här viset. Och hon är ganska känd författare i Amerika, men hon är också liksom experimentell eller annorlunda. Och hon var tävlingssimmare ända till och så alltså väldigt nära att komma in i det här amerikanska landslaget. Till och med fick ett sån här fint stipendium till skolan, så hon drogade liksom. Hon drogade bort ur sig allt det där. Blev svår heroinist.
Mm.
Och så fick hon... Alltså en märklig historia, men så fick hon då... Men så kom hon tillbaka i och med att hon... Det här är en helt hemsk historia. Hon fick ett miss... Eller jag tror att hennes barn dog eller något sånt. Och sen så kom hon till skrivande. Hon kom också liksom på något... Bara för att hon då hamnar i något schack liksom, så sysslar med.
Och det gör ju också Sasha Ankar i boken.
Ja, och det är det här jag menar, liksom, att Sasha Ankar, så heter hon. Nej, men alltså jag tycker om att tänka, och hon är, jag ska inte berätta två saker på en gång, men jag försöker berätta det att på det här viset brukar ibland författare böcker inspirera en. Och då liksom, så för mig gick det genast igång det här med att vara tävlingssimmare. Och så sa jag liksom, det är någon gång med de här kropparna också.
Ja.
Ja.
Ja, jag har också skrivit en bok om en tävlingssimmare.
Du har också gjort det?
Hålla andan heter den. Men jag tror att jag var jätteinspirerad av din tomma simbassäng.
Okej.
Okay.
Har du själv tävlingssimmat?
Nej. Nej. Men ibland säger folk att de tycker att jag ser lite ut som simmare för jag har breda axlar.
Ja, du ser ut det faktiskt. men jag tänker på Sara Stisberg har ju också den här, vad heter han, Happy Sally.
Ja, precis. Så här, det är någonting med...
Jag tror att det är någonting med... Och i något skede var jag också... Nej, men nu slutar vi om det här. Men jag tycker det är intressant det här.
Nej, okay, men vi går vidare för jag har så många frågor jag vill ställa.
Ja.
Texten presenteras som ni vet av Storytel och idag så sitter Fanny Svärd här i studion med mig som vanligt och vi ska prata om något som vi båda älskar väldigt mycket. Vadå Fanny?
Bokklubb! Vi har typ bokklubbsträff just nu känns
det som. Ja, så jävla härligt.
Jag är ju med i en bokklubb sedan över ett år. Mm. Jag bara börjar berätta om min här.
Snälla.
Vi är fem tjejer som ses typ en gång i månaden ungefär. Ibland fem veckor emellan. Och vi turas om att vara hemma hos varandra. Och så får man också lite middag. Och vin.
Ja, den som har själva träffen står för det.
Ja, den serverar det. Och vi pratar verkligen om läsning. För jag har ju förstått att många bokklubbar så är det ju lite sisådär med själva läsningen.
Just det, folk orkar inte läsa boken men kommer dit och skvallrar.
Exakt. Mm. Hur har ni det?
Ja, men vi är otroligt. Vi har ju då hållit ihop i 10 år i år.
Wow!
Mm. Vi var 8 personer vid ett tillfälle, men nu vissa har flyttat och någon har hoppat av och någon kommer aldrig på träffarna. Så vi är lite färre nu än vi var när vi började. Och vi ses också typ en gång i månaden eller 5 veckor om det är en längre bok. Så det handlar mycket om det. Och vi har en person i bokklubben som heter Alexandra som vi kallar våran book club mom. För att hon är så otroligt strukturerad och hon har alltid med sig en viss bok, liksom anteckningsblock där hon skriver ner allt som sägs.
Vad bra.
Allt
som sägs? Åh, herregud.
Ja, men kontentan.
Ja.
Och betygssystem finns där. Och vi skriver ner vilka böcker vi är sugna på att läsa till framtiden, så får man rösta och sådär. Så att det är väldigt uppstyrt. Så att vi brukar alltid också prata om boken, men sen så efteråt så får man liksom snacka om lite allt möjligt.
Ja, vi har ingen sekreterare så, men vi har ganska demokratiskt upplagt. Vi börjar alltid med en runda. Det här är lite konstigt, jag vet inte var vi fått det här ifrån. Men vi börjar med en runda där var och en får berätta typ om själva läsupplevelsen utan att värdera boken. Så det kan vara så här, jag köpte boken, sen kände jag ett motstånd och sen började jag läsa. Och sen har jag läst lite på tunnelbanan, men jag har haft så mycket på jobb. Alltså du vet, man bara pratar om själva the actual reading typ. Mm. Och det är ett ganska bra sätt att sätta igång samtalet. Och man blir lite pirrig så här, men vad tyckte du typ? Och sen så får man höra, sen börjar vi ju värdera och diskutera och sådär. Men hur väljer ni nästa bok?
Man får liksom pitcha in en bok, alla som vill, man måste inte. Och sen så, säg att man har kanske 6 titlar då i slutet som folk har pitchat in. Och då har man liksom läst om dem. Och kanske, jag brukar ta med mig den fysiska boken, för det brukar vara väldigt insäljande. Så man får vara lite smart. Och sen så får man 3 röster. Och sen så den som får mest röster blir det. Okay. Men vi brukar liksom inte skriva upp böcker på listan som vi vet att någon precis har läst eller så.
Nej.
Och i vissa perioder när någon kanske har lite skralt ekonomiskt så ser man till att det finns en pocket eller på bibblan och sånt. Så att vi brukar göra lite sån research innan.
Det brukar vara vårt problem, att vi alltid väljer nya böcker.
Som det blir dyrt.
Tipsa dem på DN nu och då blir det dyrt.
Men du, vilken bok är den bästa ni, liksom bästa ur bokklubbsperspektiv som ni har läst?
Jag skulle säga att det är Bröd och mjölk
av Carolina Ramqvist.
Alltså det blev så bra samtal om våra egna relationer till mat. För den handlar ju om matminnen och relationen till mat. Men också relationen till mamma. Det är ju en mamma och en dotter och en mormor som är väldigt närvarande i berättelsen. Så att det blev ett väldigt fint sätt för oss att liksom dela med oss av sånt som man kanske inte alltid tänker på. Och liksom, vad har man för matrutiner med sig hemifrån? Är det stående vid diskbänken liksom en tallrikfil, eller är det den här stora typ middagen som man har lagt timmar på? Så att den tyckte jag var superbra som
fint.
Bokklubbsbok.
Vi hade, våran bästa sån diskussionsbok var Solveig Balles Om uträkning av omfång, den första boken. Den handlar om en kvinna som vaknar upp den 18 november dag efter dag efter dag efter dag. Alltså hon, helt plötsligt bara hamnar hon i den liksom loopen.
Ja.
och den var väldigt kul att prata om för att den är så pass abstrakt att man kan läsa in väldigt mycket liksom förklaringsmodeller. Man kan fundera på, är hon deprimerad? Är hon fast i den här, liksom, i det här tillståndet med sin man? Vill hon lämna sin man? Mm. Och så vidare och så vidare. Sen så kommer väl alla fram till att det inte spelar så stor roll varför hon har fastnat i den här loopen, utan man blir mer nyfiken på vad som ska hända och hur hon ska hantera att tiden står still. Men det var jättekul, och jag tycker ofta att det är som man kommer till en bokklubbsträff och är kanske lite svalt inställd till boken, och sen i slutet av bokklubbsträffen så är det bara så här: åh herregud, vilket mästerverk. Så tycker jag det så ofta.
Ja, jag håller med. Eller att jag blir åt andra hållet. Jag kan också bli så här: det var en helt okej bok, och sen kommer jag dit och så börjar jag prata och så blir jag irriterad på saker. Eller jag kan lyfta olika förvirringar jag haft eller så här, störningsmoment under läsningen. Men jag håller med dig om att det roliga med bokklubb, det är ju att man måste ifrågasätta sin egen, eller så här, det växer mycket tankar som man inte själv har tänkt på. Det är ju obvious, men liksom att man har läst precis samma text, men en annan är så här: ja, jag litar inte på huvudpersonen, jag tror hon typ är galen.
Mm.
Och man bara, va? Jaha! Ja, alltså, det är så allt, kul liksom. Att man blir så här, man ställer saker på sin ända liksom. Det är ju inte, det är därför det är inte så bra med böcker där alla är bara så här: toppen, bra, rolig.
Nej, precis, för då blir det lite stummare boksamtal. Verkligen.
Mm.
Båda de här titlarna finns förstås att lyssna på hos Storytel. Solveig Balles om uträkning av omfång 1 är inläst av Angela Kovacs. Och Bröd och mjölk av Carolina Ramqvist är inläst av Ellen Jelinek. Så in och lyssna.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
En sak som är väldigt utmärkande på din skrivarskola, på din kurs,
yeah,
det är när du väldigt tidigt etablerar för dina deltagare, dina elever, att man ska tänka värld, yeah, och inte text.
Yeah.
Vill du säga lite om det?
Men jag tänker så att det sammanhänger ganska mycket med det som jag tänker på, att vara ett råmanus, alltså det här, det allra första. Det är lite mer än det där första utkastet, men där du får ner liksom börja mitt och slut en helhet som är en värld och verkligen inte färdig text. Men jag tror att det finns, eller jag vet att det finns två olika energier i skapande processen som är diametralt motsatta, men båda behövs. Men om du försöker använda dem samtidigt så får du nervsammanbrott. Och jag har själv varit med om det här, att så mycket av mina metoder så kommer från egna försök och misstag. Det vill säga att vad är det som gör att någonting kraschar? Förstås är det så att man, alltså när man kör i väggen när man skriver, inte bara vanliga blockeringar, men jag tror att ganska många som skriver inte ser, vet vad jag pratar om. När man knappt man kommer in i ett sånt där tillstånd att du är helt manisk och orden bara flyger omkring och du kan varken tänka eller skriva. Och det har hänt åt mig ett par gånger och efter den andra gången så börjar jag liksom fundera på att vad är det som jag gör fel? För jag tycker om intensivt, jag tycker om 100% energi. Alltså jag som människa tror 100% på inspiration, jag tror 100% på energi, jag tror på 100% på att sluta räkna tecken, sluta räkna sidor, bara gör. Liksom det vad man skriver, så det är ju ett slags material hela tiden som växer framåt. Om du för tidigt börjar ströka, för tidigt börjar låta bli att expandera. Liksom, jag vill tänka genom att skriva. Så då går man miste det som det roliga. Men jag tror också att man går miste om det som är det som gör. Det vad man gör. Till det speciella som är där. Så i allting finns det ett faktor X. Ett dunkelt hjärta. Någonting som dallrar och bultar. Och det där kan du tänka fram. Utgående från detta så börjar jag tänka på den här processen. Att de här två energierna. Den ena är vad man kan kalla för en irrationell energi. Alltså jag menar inte nu en psykoanalys. det är ytterst irrationell energi. Det kan vara en sån, men mera irrationell i motsats till rationell. Mm. Och rationell är ju då språk. Det är när du håller på att justera meningar, när du håller på att tänka på vilken fin första mening ska du hitta på att börja. Det handlar om, ni vet, så här.
Eller läsa, fänga, kanske.
Få massor med det. Hemingway, liksom. Mm. Det är super. Det som jag tänkte då, att då delar man efter, men det här, det rationella och irrationella energin kan inte funka samtidigt. Det är då du får det här. Du kan inte alltså vara skapande och liksom expansiv, låta saker och ting hända, gå in i någonting så att du verkligen inte tänker på att oj, vilka fina meningar jag ska skriva nu, utan på något sätt språk är bara ditt redskap för att gå in i den där världen eller gå in bara liksom, vadå, man framkallar värld, hemskt förutsättningslöst, så det är bara rå energi, det är bara irrationell energi. Det är det att du kan tänka ganska mycket, du kan tänka språk, alltså, och då säger jag skapade processen som liksom tredelad. Först har du det där råmanus, det går väldigt intuitivt. Börja mitt och slut. Det är viktigt, börja mitt och slut. Mm. Och sen börjar du bearbeta. Först har du en ganska fri bearbetning som jag kallar för kreativ bearbetning.
Kreativ bearbetning.
Ja, och sen har man en som är ganska intuitiv. Så man går in i sina scener och undersöker vad man har gjort, vad som språk är. Och sen först börjar man att laga det där sista bearbetningen som är den här göra färdigt. Och allt är ju viktigt, men om man jämför det första skedet och sista skedet så det är helt olika energi. Ja. Först i skedet 3 så blir det text av det hela.
Jag tänker att när jag läser dig så känner jag ju den här liksom energin, det här sprakande liksom. Det är någonting som, det finns en intensitet, jag var inne på det tidigare. Och jag tror också att det är för att du också låter texten vara ganska rufsig.
Ja.
Alltså du använder, du kursiverar vissa saker, du använder parenteser, citationstecken. Allt det här är ju liksom teknikaliteter.
Semikolon.
Ja, semikolon. Precis.
Jag älskar semikolon. Ja,
gör det.
Och sen så finns det ju alltid det här fundamentalisterna som säger Monica Fager, hon kan inte använda semikolon. Och då skulle jag vilja veta, men kan ni? Jag känner ett semikolon. Det är mellanting mellan kolon och ett kommatecken.
Ja.
Alltså, ja, okej.
Okay. Ja, men så det jag tänker då är, hur mycket redigerar du de här texterna egentligen? Ja, det är så.
Men det är det här jag menar med processen. Alltså, det är jätteviktigt att, alltså, herregud, jag skriver om mina sidor säkert 100 gånger alla, men för mig handlar det just om att man delar upp processen. Först så låter man allt komma liksom. Och där finns det där första, det är mer ett första utgångst. Romanus är liksom en helhet, börja mitt och slut. Slags liksom, när man släppt in allting, men den har ändå börja mitt och slut, en sån struktur. Och för att man ska få det här att fungera, det här skedet, måste man tidsbestämma det. För annars är det ju så att du sitter och skriver automatskrift i 5 år. Jag brukar hålla på så här kanske en månad eller 2 och göra det som en rörelse. Så jag kommer att börja mitt och slut. Det kan vara okronologiskt, det kan ha massor med hål. Det behöver bara jag kan ha den där känslan för helhet. Men det är jätteviktigt att du har också någon slags slut, för då börjar det liksom röra sig i huvudet på det. Du får in det som en heffaklump liksom, som börjar dallra inuti dig. Det är så mycket sen som händer när man inte skriver. Ja, men sen därifrån då, så går man först in i det där vad jag kallar kreativ bearbetning, och då går man in i sina scener. Alltså vad jag försöker göra, kort sagt, är hålla bort analysen.
Mm.
Jag är litteraturvetare och jag vet, du gör ingenting med den här analysen nästan överhuvudtaget, inte alls i skrivande processen. Den helt annan, och det betyder inte att den inte ska vara reflekterande, intellektuell, analytisk, men skrivande själva liksom, det här handlar om att gå så nära. Du ska vara som ett litet djur, du ska liksom fysiskt konkret. Allt det där, det är inte tanke liksom.
Mm. Jag vet att du har sagt någon gång att man inte ska, eller man eller jag eller vem det var du pratade med, inte ska försöka vara smart.
Nej.
I skrivandet.
Men det var ju det liksom, jag trodde när jag var ung, jag tror att ganska många unga fortfarande tänker det, att det är det som liksom skapar, det handlar om att man har någon idé som ska som ska vidarebefordras som möjligast litterärt intressant. Och det liksom är inte på det viset. För mig var det, och det trodde jag också, eftersom jag var ju, alltså, det var ju Julia Kristeva, det var ju postmodern teori och allt sånt, som är viktig för mig fortfarande, men man ska liksom veta vad man har det i sitt liv om man är författare. Det är inte någonting du sitter och har bredvid dig när du skriver. För mig var det en så stor befrielse när jag fick kasta liksom alla mina böcker åt sidan i teori och bara sitta med datorn liksom. När jag började göra Underbara kvinnor i vatten med första roman. Och lita på det. Alltså, du blir, alltså, lita på det, att det där som jag har läst, allt som jag tror på, alla liksom, det finns nog där i huvudet om det är viktigt. Jag behöver ett helt enkelt gå och kontrollera böckerna. Tänker jag rätt? Tänker jag rätt?
Nästa.
Jag vet ju att du har varit, du kanske är det fortfarande, aktiv inom politiken i Finland.
Ja. Ja.
Kommunpolitik, eller?
Jag är gräsrot. Vad heter det? Vad heter det? Fritidspolitiker, det vill säga. Ja.
Och hur, liksom, hur tar sig det politiska in i ditt skrivande, tror du då? Om du inte liksom ska vara smart, men...
Nej, men det är ju bara politiken liksom. Jag tror att vi alla medborgare borde vara aktiva i politiken. Jag tänker mer på det här att man går med liksom i... Det där gör jag inte för att jag är författare. Utan jag gör det som... Jag blir så trött på det här att efter varje hemsk sak så säger vi... Så säger vi, we must not mourn. Vi ska inte sörja, vi måste organisera. Och så sprider vi ut det där på sociala medier då och känner oss jättenöjda. Men ingen av oss organiserar sig. Och därför ser det ut som det gör just nu. För att Sverigedemokraterna, Finland har vi, Sannefinländare, i Europa har vi fascisterna. De organiserar sig. Och de organiserar sig uttryckligen från gräsrötterna. Alltså det vill säga lokalpolitiken. Så utgående från det här så tänkte jag, okej, men nu ska jag organisera mig då. Så då har jag gått med i politiken. Mm. Och då jobbar jag liksom... Alltså det är ju bara i min kommun, jag sitter nämnd. Och sen så jobbar jag inom partiet, helt enkelt. Och jag tycker ju att det här är roligt. Sen så tror jag liksom att varje, när man tänker på litteraturen, så varje roman, man behöver ju liksom inte säga, nu ska jag sätta in klassperspektiv här. Då blir det ju fånigt också. Man tittar omkring sig. Alltså, vi är ju alla politiska varelser, vare sig vi vet det eller inte. Men jag tror liksom att det som jag störde mig också, det har jag också själv sysslat med. Men det var andra tider på 90-talet och början av 2000-talet. Det var mycket, mycket... Alltså vi lever nu i en riktig shit-tid. Vi lever nu i en tid där vi har på riktigt har ett fascismhot. Vi tänker att vi har EU-val i juni. Och de, alltså... Ytterhögern ser ut att vinna EU-valet. Och så har vi Trump, det som händer i Amerika. Vi har inte haft sådana här lägen tidigare i Europa. Om vi tänker på Ukraina, Ryssland och sådär. Så jag tycker att den här tiden kräver liksom något mera av oss. För att jag menar, vad jag tidigare tänkte, ja, när jag är författare så ska jag via mina böcker bedriva politik. Och let's face it, jag tror också att litteraturen har tappat mark. Jag skulle jättegärna vilja att mina böcker skulle ha en sån inverkan. Jag tror att den har haft en viss inverkan på feminism och hur man ser på flickor och kvinnor och sådär. Men också det begränsat.
Hur menar du att den har tappat mark?
Jag tänker att men nu, sådär på 80-talet när jag började, jag har ju inte 70-talisten, alltså jag menar att jag, det vill säga 40-talisterna säger ni där, alltså att jag är född på 60-talet, så att jag är en sån här mellangeneration. Men då fanns det både i Sverige och Finland en sån här ganska liksom, jag tänker så att beslutsfattare, politiker, de läste böcker, man relaterade till, läste kultursidorna, så de hade sin egen linje som ofta var en ideologisk, en tankelinje som hade att göra med samhället och politiken. Det där har ju försvunnit helt och hållet. Och jag har försökt tänka efter att vad skulle det finnas för en roman eller för en bok som skulle ha haft en politisk betydelse under senare år. Jag skulle vilja att det skulle vara så, men det är inte så längre. Och sen är det ju också det att det finns andra medier nu som är stora och starka. Mm. Men jag tror överhuvudtaget att vi förhåller oss på ett annat sätt till litteratur idag.
Jag läste i tidningen Vi, tror jag det var, att du inte kan skriva mot en deadline.
Ja.
Hur liksom jobbar du mot ditt förlag då i sådana fall?
Det har varit jättejobbigt alltså. Och det är faktiskt det, för att båda gångerna hade hänt det här som jag berättade om.
Ja, du beskrev det tidigare. Kan du förklara alltså när man får lite mer vad det var?
Man får en ordentlig, alltså du klappar ihop. Och jag kallar det för nervsammanbrott, för att det var det så. Det är så att mitt första gången så var det inte så farligt. Det var Deva, min andra roman. Och det där, och då var det bara det att jag skulle vara duktig liksom. Jag visste att det var, det saknade liksom en sån här rå energi. Jag hade satt in en massa konstiga saker i det där råkedet, men jag visste inte liksom vad de gjorde där. Mm. Och sen så var jag, hade jag hög i korken också, jag hade hybris, det hade gått jävligt bra med Underbara kvinnor och vatten. Så tänkte jag att det är ju Monica Farr. Liksom. Det var hemskt. Sen 5 dagar tänkte jag, så ringde jag till förlagen. Så sa jag att det här kan vi nu inte alls. Jag tar tillbaka det. Mm. Och då blev de förstås inte alls glada. Eftersom det var... Men förläggare förstår sådana saker. Mm. De förstår mera förr i tiden. Därför att nu är det så mycket... Hela det här maskineriet är så slipat nu. Men jag tror ändå liksom att för andra gången det hände så var det då med boken som var på, och det var riktigt hemskt, och det var med glitterscenen, boken som följde på amerikanska flickan. Då var de också arga, men de vill ju också ge ut kvalitet, va?
Ja.
Och om man ger ut en bok som författaren inte tror på. Men då med glitterscenen så hann jag inte ens så långt. Alltså det bara klappa ihop. Alltså. Men jag hade då ett manus som jag bara inte förmådde göra färdigt.
Mm. Och fastnade då, du eller spretade du iväg i tanken eller liksom på vilket
nej,
sätt?
Jag kan, alltså då var det ju fråga om den burnout. Alltså att, mm. att jag, för att jag tycker om att vara manisk. Alltså, eller jag tycker inte om att vara manisk, men jag tycker om att vara intensiv.
Mm.
Och det blir alltid så i mina slutkedjor att jag räknar aldrig liksom tid eller något sånt. Att det ska bara, man håller på. Men det förutsätter också att man ska veta i vilket kedje man finns och vad det är. För att annars blir det här hålla på och bli maniskt.
Mm.
Så att det där, och sen hade jag deadline igen. Liksom. Att jag visste att jag måste tänka färdigt det här. Jag måste tänka färdigt det här för att det är... Hur många dagar är det kvar? Sådana. Och då liksom så man slutar det fungera. Så för mig blev det så att jag... Det här var... Alltså jag började skriva med... Det var helt sjukt. Alltså jag var ju fullständigt... Alltså jag var då helt sinnessjuk, kan vi säga. Gav liksom till min förläggare, så gav jag pappa med meningar utan... Det hade... med flit lämna bort ord. För att jag inte hade kommit på dem i stunden. Och så sa jag till honom att hej, du kan säkert tänka ut vilka ord det ska vara. Och så ringde han och sa, hörde Monica, du kanske borde fylla i det där orden. Men jag hinner ju inte. Nej, men så här. Men sen, det blev ju helt sjukt. Alltså, jag glömde. Men det här tror jag är burnout. Alltså.
Ja, det låter så.
Ja, och då klappa alltihop.
Mm.
Och så gick jag till läkaren, för att det klarade jag mig inte liksom ensam. Och då blev det ju så där att man fick börja lära sig skriva på nytt. Alltså.
Mm.
Men så här är det för varje människa som har burnout. Alltså, att man orkar ju inte med någonting. Så det där, jag kommer ihåg att det var 5 minuter per dag. Och sen var det en halvtimme. Och sen...
Vad är du uppe i nu då? Ja, du skriver på 5 dagar.
Men nu gick det helt bra. Men alltså, allt det här så... har ju ändå resulterat i bra saker. Mm. Det vill säga att jag börjar tänka på att vad jag gör för fel i min process.
I dina böcker så upplever jag att det finns en väldigt stark sinnlighet. Och ofta så är det fysiska ting som blir väldigt betydelsebärande. Eller de upprepas. Och det kan vara allt ifrån hur någon klär sig till exempel. Har en speciell... toppig pälsmössa eller har alltid på sig en för tajt dunjacka eller något sånt där. Men jag undrar, vad är det med de här olika objekten och klädesplaggen och tingen.
Men det är ju det som gör litteratur. Och det här lärde jag mig. Det var en make-up-kurs. Och det var orsaken till att jag började ändra hela mitt skrivande. Jag gick på en kurs, men hon är död nu, men hon var finsk dramaturg eller tänkare. Hon heter 89, ja. Och det där, det var just innan jag började med Underbara kvinnor vid vatten. Och hon såg på mig att fel är mig att jag lever här uppe i huvudet. Hon tvingar mig att se på samma film ett antal gånger, och så frågar hon dumma frågor efter oss. Det var en svartvit film. Hon frågar så här, det var en, men jag orkar inte, vi ska inte fastna i detaljerna. Hon frågar mig vilken färg var soffan i den där scenen, och du vet att du kan svara två saker, ljust eller mörkt. Och jag började, vilken färg hade tantens hår eller något sånt i den scenen, och jag svarade fel. Och du kan tänka mig att det borde ju ha varit lätt. Men då insåg jag ju att jag ser inte. Jag ser in i mitt eget huvud, alla tankar och så här. Liksom. Det vill säga antisynligt, antikonkret. Och hon lärde mig att litteratur som drama, som allting, det handlar om det fysiskt, det konkret. Och så sa hon så här, man måste se, inte med någons ögon, men så att man ser. Och sen ska man skriva som ett litet djur. Och hon sa det på finska, för hon heter, men det här, se inte med någons ögon, utan så att man ser. Det tycker jag är jätteviktigt. Det vill säga, allt blir intressant om du titta på det nära. Om du tar liksom något du tror liksom, om du, vi har så mycket uppfattningar om att vad vi tror att vi ska se. Och då, okay. Och sen var det där att skriva som ett litet djur. Det är inte bara ett roligt uttryck, utan det är det att man, författaren är en liten insekt som rör sig, eller jag brukar tänka på en mask liksom, som rör sig längs med marken. Så man, alltså man det är liksom, du vet, det är jorden och det luktar och det liksom. Och hela det här liksom, ge bort ditt jag, ge bort liksom alla de där självuppfattningarna, bara gå in i det här. Och den vägen kom det. Men sen tycker jag ju liksom att ju mer man skriver om ting, så desto mer fascinerande blir det ju. Jag bygger egentligen upp, och det är egentligen någonting som jag funderar på sistone, för att jag bygger upp en ganska brutal historia just nu, det som jag skriver. Som handlar om ett hem som kommer att demoleras. Bara genom att, och det fattar jag genom när jag bara liksom börjar beskriva ting för ting för ting. Liksom. Alltså, men det finns liksom en laddning, och där tror jag också det här med arkitektur och allt det här. Liksom, att det finns en laddning i de här grejerna som man kommer till om man inte låtsas vara clever. Utan man försöker få den där världen att framträda. Va? Förstår du?
Jag förstår.
Ja.
Solklart.
Om man kan. Ja, så. Men det var då som skrivande. Alltså, så jag tycker ju att det är därför som man gör det här. Är ju för att det ska vara roligt och intressant för en själv. Det var ju då när jag började skriva och jobba på det här viset som allt blev intressant. För att jag märkte att jag vet ingenting. Men samtidigt så vet jag massa som bara kommer fram liksom. När jag, aha, det är så här. Alla möjliga konstiga saker. Som sen makes sense på något jävla vänster.
Ja, på något jävla vänster.
Ja.
Vill du rekommendera någon bok? Jag vet ju att du läser väldigt mycket. Du lyssnar ju också mycket på böcker.
Ja, jag lyssnar.
Och det vill jag också säga, innan du ska rekommendera en bok, så vill jag verkligen säga, lyssna på Monicas egna inläsningar som ljudböcker. För det händer någonting när du läser in de här texterna som gör att man hamnar i en viss rytm som är helt fantastisk. Så att kolla upp dem.
Alltså det tycker jag ju, alltså, jag läser ju in dem för att jag själv vill läsa in dem. Det går inte. Alltså ingen annan kan göra det. Därför för att det är jag jobbar jättemycket med rytm och melodi. Om rytm och melodi är innehåll. Så att, om vi ska säga att det är tänkt alltså. Därför är det där semikolon. Jag är jättenoga med det. Folk tror att jag bara, aha, där, att där sätter hon ett semikolon för att hon inte vet hur man gör en punkt. Eller där, varför ska hon ha så långa meningar? Men läs högt så hör ni.
Va? Det är verkligen så. Och ja. Jag kan också säga så här, om man lyssnar lite på din inläsning av till exempel Vem dödade Bambi och sen går över till att läsa boken,
ja,
då har man liksom din rytm i, ja, bakhuvudet. Och det har också hjälpt mig lite med de här långa meningarna.
Ja.
Och jag menar inte att boken är krånglig, men det blir ändå det blir en härligare melodi på något vis.
Ja, men jag tycker det är det som är, alltså folk säger att jag är krånglig. Alltså, jag är inte det minsta krånglig, jag är urenkel. Det är som krångligt om man väntar sig att det ska vara på något sätt.
Mm.
Och sen så tycker jag överhuvudtaget är vital om litteratur, att tänka på litteratur. Så vi får fast vid det här att vi tror att betydelsen finns på raderna, så att vi översätter det i vårt huvud i en tanke som är motsvarande, så att vi kan formulera det i en recension. Va? Liksom, en av mina stora idoler är ju Faulkner, William Faulkner, det andra är Proust, som jobbar med rytm och ton som musik. Alltså det går in i en, det blir en del av innehållet, och det här kommer också i den intuitiva processen, min vän. Man kan inte tänka fram det, men man kan sen när man upptäcker det, vad det genererar för betydelse, för det är vad det gör alltså. Mm. Det är inte bara tricks, eller det är inte bara liksom popmusik eller något sånt alltså. Så då börjar man ju renodla det liksom.
Mm. Så vill du rekommendera Faulkner då?
Vi ska rekommendera Faulkner. Läs den här Light in August, den underbara boken. Sen är också den här, men den är ganska svår, om man, The Sound and the Fury.
Bra, det tar vi med oss.
Det tar ni med er.
Ja. Monica, så underbart att ha dig här.
Det var jätteroligt.
Tack så faktiskt jättemycket för att du kom till texten.
Tack, det var också roligt att se dig. Nu ska jag gå hem och läsa din senaste roman.
Gud vad nervös jag blir. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Texten. Podden presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Nästa avsnitt kommer redan nästa fredag. Vi hörs!
Podplay, en del av Power Media.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.